Hej och välkomna till dagens program av Egen Kraft. Ansvarig givare till detta program är Luis Palma Aguirre och vår sponsor är Betonfabriken på vår kontor där vi har vår studio. Vi är otroligt glada över att ha med oss en framstående gäst idag, nämligen Jeanette Alberge Parampati. Och Jeanette är inte bara chef för Sveriges Radioakademi utan även en respekterad ledarskapsutvecklare och specialist inom lärande och utveckling. Med en imponerande bakgrund och omfattande erfarenhet inom området har Jeanette fokuserat på att bygga en lärande kultur och agera som en nyckelperson inom kompetensutveckling. Så vi känner väldigt stolt idag för att ha med oss Jeanette i programmet. Jeanette, välkommen till våra program idag.
Tusen tack, vilken härlig presentation.
Ja, och vi känner oss väldigt hedrat att ha en sån person av din dignitet och med den här bakgrunden så kan berika inte bara oss utan våra lyssnare och alla de som lyssnar på programmet om det som är berikar och gör att människor växer och utvecklas. Ja, Jeanette, kan berätta du lite mer om dig själv, kanske som till de som inte känner dig. Vad är din roll och du jobbar på Sveriges Radio och har en väldigt viktig funktion där.
Idag jobbar jag som chef för akademin på Sveriges Radio. Vi är 14 personer som ansvarar för kompetensutveckling, ledarskapet, kulturen och videostreaming på Sveriges Radio. Och jag har varit där i 3 år ungefär. Innan dess så gjorde jag i princip samma sak fast på Länsförsäkringar AB. Och innan dess så jobbade jag i nästan 20 år på Handelsbanken. Och förutom att jag jobbar på Sveriges Radio så sitter jag också med i Swedish Learning Association i styrelsen där. Det är en stor branschgemensam organisation för alla oss som jobbar med lärande inom företag i Sverige. Och jag är också huvudjuryordförande för Swedish Learning Awards. En stor tävling som går av stapeln varje år inom lärande. Där man kan tävla i massa olika kategorier.
Vad spännande. Och det kom igång efter pandemi också, eller hur?
Ja, vi har ju haft den här tävlingen under ganska många år tidigare också. Men i lite mindre skala. Och framförallt då sedan förra året så har vi liksom nu verkligen gjort en stor satsning på tävlingen. För att det gör så otroligt mycket bra saker inom lärande. Och vi har så mycket att lära av varann, vi som jobbar med lärande i Sverige. Så att vi kände att vi ville bredda det här och också göra liksom, ja, men både visa upp goda exempel men också hitta ett forum där vi kan mötas och dela kompetens och erfarenhet med varandra.
Jeanette, kan du berätta mer om din roll som chef för Sveriges Akademi på Sveriges Radio och hur ni arbetar med ledarskapsutveckling inom organisationen?
Jag fick det här uppdraget för ganska exakt 3 år sedan. Då jobbade Sveriges Radio som många olika företag gör. Man hade en ganska liten utbildningsavdelning som framförallt gjorde klassrumsutbildningar och ett par såna här obligatoriska EU-utbildningar. Typ säkerhet och GDPR. Det var det som fanns i utbudet. Och vid den här tiden då 2021 så var man väldigt inriktad på att bara kompetensutveckla inom journalistik. Och det skedde också i klassrum och på kursgård. Och när jag då fick uppdraget 2021 så hade man inte bara på grund av pandemin utan också sett att man behöver faktiskt jobba med lärande hos alla anställda på Sveriges Radio. Och vi ska komma ihåg utav Sveriges Radios alla anställda så ungefär hälften jobbar med journalistik och resterande jobbar mycket med teknik eller stödenheter och så vidare. Och då fanns det inget lärande för den gruppen i princip. Vi gjorde också, alltså det vi höll på med för 3 år sedan var ganska kostsamt. Det kostar mycket i både pengar och resurser att samla människor i klassrum. Och det ger inte heller speciellt mycket rent pedagogiskt. Så vi kände att vi behövde tänka om och tänka lite nytt. Och då fick jag uppdraget att bygga en akademi. Och det vi har gjort under de här 3 åren är att vi har totalt vänt upp och ner på utbildningskatalogen. Vi tog bort ordet utbildning och kurs, det första vi gjorde. Och vi väljer att kalla det för läraktivitet istället. För att vi tycker att läraktivitet speglar mycket mer vad det är faktiskt vi gör. Vi lär oss, det är en aktiv handling. Vi går inte på en kurs och blir serverad, utan jag måste liksom driva mitt lärande själv. Vi har använt helt andra metoder, byggt egna studios, producerar, använder poddar, vi använder filmer, vi har digitala klassrum. Och framförallt, det vi mest har gjort är att vi har portionerat ut lärandet i små delar. Därför att precis som många andra företag så kämpar vi mycket med tid. Våra anställda är ofta schemalagda. Jobbar man i radioproduktion så har man ett minutschema från när man kliver in till man kliver ut på dagen. Och det här med lärande blev ofta bortprioriterat. Så vi kände att vi behöver liksom hitta tid och utrymme för lärandet där det funkar och också gör absolut bäst nytta. Så det vi har gjort är att vi har gjort korta läraktiviteter som redaktionerna och våra anställda och medarbetare och chefer kan ta till sig när de behöver, oavsett inblandning från oss på SR-akademin eller inte, det mesta ligger digitalt. Och vi försöker också tänka att våra aktiviteter är max 15 minuter så att man kan göra dem på ett gruppmöte. Och fördelarna med det, att göra det i grupp på den egna redaktionen eller det egna teamet, det är också att man får en helt annan miljö för lärande mellan kollegor än vad man får om man bjuder in en kollega från en redaktion på en kurs. Så det har vi gjort. Och det coola är, tycker jag, att under de här 3 åren så har vi 800% mer deltagande i våra aktiviteter. Vi gör det till hälften så mycket pengar, trots att vi är dubbelt så många anställda på SR-akademin. Vi har också breddat utbudet, så idag så har vi läraktiviteter inom det agila, kommunikation, självledarskap, projektledning, retorik och så vidare och så vidare. Så att vi har inte alls bara något inom journalistik, utan vi har något för alla anställda, vilket är häftigt. Och vi har också lagt jättemycket krut på att lära ut om hur lär vi oss idag. Alltså att bara bygga en ny kurskatalog eller skapa en massa nya metoder för lärande, det kan man göra, men man måste också få hela organisationen, allt ifrån medarbetarna till cheferna till företagsledningen, att förstå att lärande idag är så mycket mer att gå på kurs. Om vi ska hinna lära oss så mycket som vi behöver göra för att hantera alla de utmaningar och förändringar som sker, så behöver vi liksom integrera lärandet i vardagen och vi måste hitta utrymme för det. Och då måste vi också förstå hur vi lär oss idag. Och det här är jag så otroligt stolt över, för vi vann ju faktiskt pris som Sveriges bästa utbildningsavdelning i september 2023.
Grattis!
Tack! Det har varit intensiva 3 år, men väldigt häftig resa.
Men Jeanette, med den beskrivning som du har berättat just nu, och då det som ni har gjort för att lyckas med detta är att ändra mindset. För att precis som du säger, lärande är inte bara sitta sig på en klassrum och se med någon som undervisar framför, utan det går med en samspel mellan 2 personer, med en kollega, och så lärande på flera olika fronter, på flera olika sätt.
Ja, och jag tror också att det handlar inte bara om att vi ska jobba med lärandet inom vår lilla enhet. Det här måste ju gå hand i hand med andra processer också. Det måste liksom tvingas in i utvecklingssamtalet. Det måste tvingas in i rullande samtal som vi har med alla våra medarbetare varannan vecka. Då måste vi liksom få in det i de mallarna att vi pratar lärande. Vi måste ha en företagsledning som lyfter och pratar om att lärandet är viktigt för att vi ska nå våra strategiska mål. Vi måste också se till att vi premierar lärande och att vi har framförallt en kultur där det är okej att testa och misslyckas. Och det tror jag nästan har varit den största liksom utmaningen. Att göra de här andra delarna är ganska enkelt, men att få till den här kulturen av att vi driver vårt eget lärande, vi vågar testa, vi vågar misslyckas, vi lär oss av det och att det premieras. Det tror jag är den största utmaningen faktiskt.
Övervinna den utmaningen med rädslor. Så det är rädslor som förhindrar om vi misslyckas. Rädsla att inte gå som man förväntar sig. Men ändå, det finns en lärande i detta.
Ja, och jag tror att det där är egentligen ganska vanligt i många organisationer. Att man inte bara att organisationen eller företaget i sig har en rädsla och misslyckat. För att man kan känna att man tappar förtroende hos kunder eller i vårt fall då lyssnare. Utan jag tror också att vi människor själva mycket har inbyggt i oss. Att vi inte riktigt vågar, för vi är så otroligt rädda att tappa ansiktet om vi misslyckas. Så där gäller det ju att man hittar forum och att man hittar aktiviteter där man avdramatiserar det här misslyckandet. Och en enkel sak att göra det är ju enkelt bara att jobba som man gör inom det agila med after action reviews. Alltså att man kontinuerligt hela tiden tittar på vad har vi gjort sen sist, vad gick bra, vad gjorde vi dåligt, vad har vi lärt oss utav det. Alltså får man in det arbetssättet i en arbetsgrupp, i ett team, att jobba på det sättet, då kommer också det här lossna sen, att man vågar testa och misslyckas. För då premierar vi ju faktiskt det som en del av lärande. Och tittar vi på vår verksamhet, hos oss är det ju, eftersom jag jobbar på Sveriges Radio, så är det otroligt viktigt att det blir rätt i sändning. Vi har en kultur där man generellt sett inte får misslyckas. Alltså det är inte okej att misslyckas. Å andra sidan så sysslar vi ju faktiskt inte med hjärtkirurgi. Så vad kan egentligen hända om vi vågar testa och göra något som inte blev så bra? Och så lär vi oss det. Vi kanske inte väljer att göra det i vår ekosändning, utan vi kanske väljer att göra det i ett annat sammanhang. Men att få in det här tänket att vi måste ha en kultur där vi faktiskt vågar testa och misslyckas är helt avgörande för lärandet och också innovationskraften i ett företag.
Det är kanske tid att lära sig att de framstående som har visat att det är på vägen att lyckas finns misslycka på vägen dit. Thomas Edison, en av dem, som trots alla många gånger han sa nej, jag misslyckar inte, utan jag lär mig hur jag ska inte göra nästa gång.
Och jag tycker en av de största förebilderna där, det är nästan Michael Jordan, om man har tittat på hans dokumentär som ligger ute på Netflix. Exakt. Mm. Han pratar ju mycket om det, att hans framgång är ju helt och hållet beroende av alla misslyckanden. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men han pratar ju om tusentals skott som han har missat.
Ja.
Men hade han inte misslyckats med dem, så hade han inte heller satt dem han har gjort och varit sån framgångsrik idrottsman. Så det tycker jag är en intressant förebild faktiskt, på att våga testa och misslyckas.
Så man ska inte ge upp på grund av att nej, jag misslyckade, det är ingen idé, jag försöker igen.
Ja, precis. Och han fick ju också tidigt höra att han inte hade förutsättningarna för att bli en bra basketspelare, för att han var för kort.
Jag tror att det var när man var här på skolan, tror jag.
Ja,
precis.
Ja.
Jeanette, hur har din erfarenhet som specialist inom lärande och utveckling påverkat din syn på kompetensutveckling inom arbetslivet? Det ser kanske olika på olika organisation och arbetsbranschen också, men kanske vissa har lite mer lätt än andra att använda det här med kompetensutveckling.
Alltså jag har ju jobbat då i nästan 25 år inom bank och försäkring, och där har ju lärandet av tradition varit väldigt inriktat på olika regelverk. Och det är ju inte bara bankbranschen som är hårt reglerat utav regelverket, utan det finns ju andra branscher som också är det. Och då har vi gått från en tid där man egentligen bara har fokuserat på att vara compliance utifrån de här olika regelverken, till att inse att det i sin tur kommer inte täcka de framtida kompetensbehoven vi har. Så jag tycker just den här hur alla branscher egentligen har gått ifrån någon slags här, vi förstår att vi behöver ändra vår syn på lärande. Det räcker inte med att vi bara hanterar den kompetensen med lärande utifrån de behoven vi har idag, utan vi måste också ligga i framkant och titta, vad behöver vi imorgon? Och det hänger ju också ihop såklart med att de flesta företag idag vittnar om att man har svårt att hitta rätt kompetens. Det finns en enorm kompetensbrist i Sverige. Och då behöver man ju också få till ett strukturerat sätt att jobba med lärande på ett helt annat sätt. Det är också viktigt utifrån vad framförallt unga medarbetare har högst upp på sin önskelista idag. Det är inte lön, det är inte förmåner, det är inte bara att jag ska få jobba hybrid, utan det är också att jag har möjlighet till att utvecklas. Och för att kunna skapa möjlighet till att utvecklas så måste man ju vara duktig på att jobba med kompetensutveckling och lärande.
Du nämnde att du har erfarenhet av att bygga en lärande kultur.
Mm.
Och vad anser du de viktigaste komponenterna för att skapa en upprätthålla och en sådan kultur? Vi pratade också om att McKinsey i sina rapport har kommit fram att företagarna måste ge ett antal till dagarna under året för sina anställda att utveckla. Sen det kommer parallellt den personligt ledande också, som jag som individ måste också vara beredd att växa för att vara relevant i min yrkesroll eller vad som jag gör, för att förändringar går så fort idag.
Det finns många rapporter som har visat det där, och den första kom ju egentligen någonstans runt 2018 när World Economic Forum skrev i sin rapport att bara för att kunna upprätthålla det jobbet jag har idag så behöver jag lägga ungefär 5 timmar i veckan på lärande. Och då pratar vi alltså om jag 2018 var chef för akademin på Sveriges Radio, så skulle jag behöva lägga 5 timmar i veckan på mitt lärande. För att bara fortsätta kunna jobba som chef för akademin. Därför att det händer så otroligt mycket. Det är teknikutveckling, det är allt det som sker i AI, är väl det främsta här och nu. Men också kring att vi har ökade kundförväntningar, regelverk och så vidare. Så vidare. Så det går så otroligt fort, den här förändringstakten. Och det är ju ingen av oss som känner att vi varken har 5 timmar över. Och det är inget företag som heller riktigt kan matcha det behovet. Alltså skulle min avdelning tillgodose alla olika rollers kompetensbehov på Sveriges Radio, så skulle vi behöva vara flera hundra personer och ha ett gigantiskt bibliotek. Utan då måste man ju också fundera på så här, men vad är då lärande egentligen? Ja, men lärande är ju kanske att jag utmanas, jag får prova nya arbetsuppgifter som jag inte har testat tidigare. Jag träffar nya personer. Jag äter lunch med någon som jag inte känner. Eller jag lånas ut till ett projekt i en annan del av organisationen. Och så lär jag mig på det sättet. Givande och tagande. Alltså här tror jag att liksom en stor del av det jobbet som vi på utbildningsavdelningen har. Är att just främja den här kulturen. Alltså vad har vi för möjligheter till lärande utanför kurskatalogen? Och hur kan man jobba strategiskt med det? Sen nämner du också lärandekultur. Och jag tycker egentligen inte att man ska skilja på lärandekultur, inkluderande kultur eller företagskultur. Jag tycker att de här hänger ihop. Och egentligen kan man bara prata om kultur. Vill man ha en företagskultur där det är okej att misslyckas. Där man får möjlighet att prova nya saker. Där man känner psykologisk trygghet så att man kan säga nej, jag håller inte med, eller det här är en bättre idé och så vidare och så vidare. Har man fler perspektiv och så vidare, då har man en lärande kultur på automatik. Så jag tror man ska jobba med kulturen på fler spår än bara inom lärande, och på så sätt så får man till den här lärkulturen som du benämner.
Vi pratade också individuellt lärande. Hur upplever du, är det många utmaningar där att vissa är mycket aktiva och andra är lite mer passiva och andra har inte väck den klockan och säger wow. Och om jag inte ger mig den möjligheten att utvecklas. Det finns två sätt. Utveckla eller avveckla. Mm. Vilken väljer jag?
Mm.
Så att jag blir kompetent i min område.
Och där tror jag vi som företag måste hjälpa våra medarbetare. Därför att det här är ju att skicka över ansvaret 100% till medarbetaren och säga att för att du ska vara relevant så behöver du lägga 5 timmar i veckan på eget lärande. Annars så kommer vi avveckla dig inom 5 år. Det är ganska hårt.
Ja,
jag tror att man måste jobba på flera plan här. Jag tror att absolut att den enskilde medarbetaren har ett otroligt viktigt ansvar att driva sitt eget lärande. Att vara nyfiken. Att efterfråga utmaningar. Att själv liksom lägga tid på lärande. Och kanske också lite utanför arbetstid ibland. Att man faktiskt får lyssna på en podd. Eller läsa en bok. Eller delta i en mer strukturerad kurs. Eller vad det nu kan vara. Elaborera med AI. Om vi nu tar AI som exempel. Men sen tror jag också att vi som chefer. måste skapa förutsättningar och ibland också schemalägga lärandet kan vara ett bra sätt att komma igång. Och tittar jag på mitt eget team så har vi till exempel lagt in reflektion i början av möten istället för slutet av mötet. Just för att få till det här lärandet i vardagen. Vi börjar alltid med incheckningen, vad har jag lärt mig sen sist? Och erfarenhetsmässigt så vet jag att när vi la den frågan sist så hann vi aldrig med den. Nu vänder vi på det för att vi tycker det är viktigt. Vi jobbar också med alltså lärlab där vi delar lärande med varann. En gång varannan vecka så är det någon som ska dela ett lärtips till resterande teamet. Och det här är obligatoriskt och det anses lika mycket arbetstid som att gå på ett möte. Så att jag tror att ibland får vi liksom som chefer också skapa ett schema där lärandet får plats för att få igång den här processen sen till att man styr sitt eget lärande. Och egentligen så kanske det inte spelar så himla stor roll vad man lär sig till en början utan att man lär sig. För när man lär sig nya saker så utvecklar man också en lärförmåga och väcker nyfikenhet. Vilket i sin tur räddar upp och skapar förutsättningar för att lära sig mer och vilja lära sig mer.
Ja, vi pratade om lite stund sedan tidigare om att möte mellan två människor berikar varandra och i det samtalet där två människor berikar varandra, där sker den där lärande för att man lär sig bara av den andra människor det som man inte visste eller kunde tidigare, och till och med sin sätt eller tänkt sätt och mycket annat som gör att man ser allt på någon annan perspektiv. Så att,
och man vet ju också inte bara, jag tror att det finns en definition om att lärandet sker när två människor möts, inte när man sitter i sin egna liksom lärandestund, utan det är just i mötet med andra, och du har helt rätt i det. Men jag tror också att det finns också mycket forskning inom lärande och pedagogik som visar att om jag kan lära ut det jag själv har lärt mig till någon annan så har jag också befäst mitt eget lärande. Alltså det stannar kvar och det hänger ihop med hur hjärnan funkar såklart. Så det finns många poänger med att dela lärandet med andra och också jobba liksom i lärandepar. Vi är två stycken som går samma utbildning. Låt oss träffas och ta en fika och reflektera tillsammans. Ett fantastiskt bra sätt att utveckla lärande på.
Det är fantastiskt med, här, med lärande. Det gillar jag verkligen. Hur ser du på framtidens trender inom ledarskapsutveckling och kompetensutveckling? Vilka områden tror du att det kommer att vara särskilt viktiga för organisationen att fokusera på?
Ja, det där är ju också intressant. Om jag kan nämna lite hur vi tänker kring ledarskapsutveckling också. För där har vi också gjort en resa och jobbade ganska traditionellt med ledarskapsutveckling för flera år sedan. Och när jag säger traditionellt, då hade vi massor med olika nivåer av ledarskapsutveckling. Vi hade för nya ledare, vi hade för blivande ledare, vi hade för erfarna ledare och strategiska ledare och så vidare och så vidare. Och nu ska vi komma ihåg att vi är en ganska liten organisation, vi är ungefär 2000 anställda, så ni kan ju tänka er att vi hade ju i princip ett ledarprogram för alla chefer på någon nivå. Och det vi gjorde, som många fortfarande gör inom ledarutveckling, var att vi lärde ut otroligt mycket jättefina teorier, modeller för ledarskap. Men det vi tappade bort var ju lite hur. Alltså hur gör jag nu då min vardag? Så det vi började med var att vi tog bort alla de här programmen. Och så skapade vi ett ledarprogram som är obligatoriskt för alla. Oavsett hur många kurser man har gått innan. Oavsett om man sitter i företagsledningen. Eller om man är projektledare. Så vi breddade också upp målgruppen till att inte bara vara ledare i liksom en formell befattning. Utan har jag arbetsuppgifter som uppfattas som en ledare, då ska jag också inkluderas i den här. Och sen har vi liksom lagt upp hela det här programmet då på så sätt att vi har i princip skrotat nästan all teori. Vi jobbar med väldigt korta teoripass och sen låter vi istället deltagarna hela tiden ta med sig sin vardag in. Så vi jobbar utifrån deras dilemma. Och så skapar vi grupper där de coachar varann. Så att vi som ledarskapsutvecklare, vi faciliterar diskussionen men vi deltar inte i lösningen. Och det här tror jag är lite nyckeln till, och jag tror också att det är lite framtiden kring ledarskapsutvecklingen. Att man går från det här tunga liksom teoretiska modellerna, det finns hur många som helst när jag har inte minst bidragit till utvecklingen av dem tidigare, till att nu jobba mycket mera coachande, att vi coachar varann och vi delar ju faktiskt utmaningar och så med varann. Och som komplement till det här så har vi byggt en digital verktygslåda för teamutveckling. För jag tror det är en nyckelkompetens om vi pratar ledarutveckling, att jobba mycket mer med teamet. Teamets kollektiva intelligens, teamets samarbetsförmåga och så vidare. Det tror jag blir den främsta uppgiften för oss ledare, att kunna liksom bygga snabbt team, sätta ihop team utifrån arbetsuppgift, få till ett bra samarbete, en bra psykologisk trygghet där man folk känner sig inkluderade och vågar säga vad de tänker och tycker, ställa frågor, lära sig av misstag och så vidare. Och vi har då till våra ledarskapsutvecklingsprogram byggt en digital verktygslåda där vi har verktyg som stöttar det här. Och de här verktygen är öppet också för alla. Så känner jag som medarbetare att vi i vår grupp har lite utmaningar med den psykologiska tryggheten, då har jag direkt ett verktyg här. Och så löser vi det lärandet själva i teamet. För det tror jag också är lite framtiden, att vi jobbar mycket mer med teamlärande. Alltså teamet lär av och med varandra hela tiden. Och vår roll som utbildningsavdelning blir att bygga de här verktygslådorna. Inte att skapa kurser för kompetens och ledarutveckling. Det tror jag är den ena delen. Den andra delen tror jag är att vi måste fortsätta jobba på att utveckla de här mjukare kompetenserna. Och det gäller inte bara ledaren, utan det gäller alla medarbetare. Vi måste kompetensutveckling inom självledarskap, samarbete, kollektiv intelligens, förändringsförmåga och lärförmåga. Det tror jag vi kommer se i framtiden. Utöver det så kan man också se att vi behöver bli bättre på analytisk förmåga. Vi behöver utveckla den och vi behöver bli bättre på att öka vår kommunikativa förmåga. Så det tror jag också är en viktig uppgift för oss som jobbar med lärande.
Vi hade tillfälle att intervjua för ett tid sedan Filip Runesten från Handelshögskolan om det här kollektiv intelligens. Ja. Hur är samspelet mellan, oavsett i leden på vilken position man sitter, din insats bidrar till själva resultatet med din kompetens och utveckling? Så att,
Ja, men Filip Runesten är ju liksom en av mina idoler. Jag har följt hans forskning länge och också träffat honom. Och vi använder ju en del av hans teorier i det vi gör, just kring det här med kollektiv intelligens. Och det jag tycker är så himla spännande med det här är att han pratar ju mycket om att du kan ju sätta ihop ett gäng extremt intelligenta, duktiga personer. Men när de hamnar i team så är det ju inte säkert att teamet levererar på den nivå som de borde göra utifrån de förutsättningarna. Utan det handlar så mycket mer om att man måste skapa liksom en tydlighet i vad är vårt uppdrag, att man har en samsyn kring det. Man måste ha en tydlighet i vem gör vad. Man måste ha en psykologisk trygghet, just det här i att alla är inkluderade och allas kompetenser är lika viktiga och så vidare och så vidare. Så jag tycker Filip är ju en fantastiskt intressant person, och apropå just det här med teamutveckling, och kan man skapa kollektiv intelligens i team så påverkar det otroligt mycket vad som kommer ut i slutändan.
Absolut, jag blev väldigt intresserad för länge sedan också om Danny Goleman, om det här med vad heter den där emotional intelligens,
EQ,
precis, för att det där är väldigt viktigt när man jobbar med människor och det där precis att man känner sig inkluderande, att man känner sig viktigt att integrerat, det är viktigt i sammanhangen också. Så att man glömmer många gånger kanske detta. Ja, vi sitter här på studion med våra kära gäster idag som verkar i programmet, som är Jeanette Almberg Parabatti, som är chef för Sverige Radio Akademi, för Sverige Radio. Vi går till lite paus nu med en lite musik och vi kommer strax tillbaka med våra gäster i programmet och ansvarig givare till programmet, Luis Palma Aguirre, vår sponsor Betonfabriken Go-Work Contour. Och vi ska lyssna det här låten och vi kommer strax tillbaka.
Efter lite grann, hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som om du kan påverka ditt eget liv? Eller att livet bara blivit som det är? Du måste tro mig när jag säger det är upp till dig att faktiskt se att det här ska bli en bra. Vad är det som du tänker på allra mest? Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner
Ja, nu är vi tillbaka med våra gäster. Han heter Alberi Parabati från Sverige Radio Akademi som sitter här i studio. Ja, det var Lili S med den här låten En bra dag, och vi tycker att vi har en bra och fantastisk dag idag med att ha Jeanette här på studio och prata om den fantastiska ämnet långtidslärande. Ja, Jeanette, vi tänker på, kan du dela med dig med oss några framgångsrika exempel där du har sett konkreta resultat av insats inom område ledarsutveckling?
Ja, det kan jag nog göra. Jag skulle säga just att det här att försöka jobba med konkreta, som jag nämnde tidigare, att jobba med sina egna dilemman, att man får vara med och styra själva ledarskapsutvecklingsaktiviteten. Det vill säga att jag sitter med det här och nu. Det här är min vardag. Kan jag då ta den här vardagen in i ett forum där jag träffar andra ledare som ofta sitter med samma vardag eller sitter med tidigare erfarenheter och så vidare, så tror jag att det ger så otroligt mycket mer. Och det häftiga är att vi har sett på Sveriges Radio att när vi gjorde om det här programmet och tänkte mycket mer utifrån så att låta liksom deltagarna själva styra innehållet, och sen så hjälper vi till med den här digitala verktygslådan där vi då kompletterar med lite verktyg för hur man kan jobba med det här på hemmaplan. Så har vi sett att vårt ledarskapsindex faktiskt i våra medarbetarundersökning har ökat ganska ordentligt. Och medarbetarna uttrycker också i medarbetarskapsundersökningen att man tycker att ledarna har blivit bättre på att återkoppla till exempel, har blivit bättre på att ge möjlighet för utveckling och så vidare. Och så vidare. Så det här vill vi faktiskt koppla till hela den här insatsen. Så jag tror att det är viktigt att gå från det teoretiska till det praktiska. Ingen av oss blir en bättre ledare för att vi kan massor med teori, utan vi blir bättre ledare på att träna ledarskapet. Och det måste man göra hela tiden. Det är liksom en muskel som behöver aktiv träning för att hela tiden hålla ut.
Levande.
Ja, absolut. Absolut.
Jeanette, man gör varje år olika sådana barometer som man vill mäta hur mår anställda, hur de känner på sina arbetsplatser. Och det finns trots allt bra som vi har här i det här fantastiska landet. Det finns många som är missnöjda med på sin arbetsplats, sin jobb och allt. Men när man ger den här möjligheten som vi pratar om att utvecklas, ha möjligheten att berika med andra i sina närmaste arbetsplats och så där, att ge utrymme till det här långsiktigt, då kan det här barometer skifta. Blir lite bättre.
Ja, absolut. Och jag tror att man kan, behöver inte göra det så himla stort alla gånger. För ofta så tänker man att det här ska liksom, det är en jättestor förändring och det är ett stort projekt. Man måste riva upp allting man har gjort tidigare. Och så
struntar man det.
Ja, men exakt. Utan jag tror egentligen att det kan räcka med att bara ha en kvart rullande samtal med varje enskild medarbetare varannan vecka. Träffa varje medarbetare, fråga. Vad har du lärt dig sen sist? Vad har du gjort sen sist? Vad är fokus framåt? Vad behöver du mitt stöd? Och på så sätt så fångar du hela tiden upp behov av lärande. Du fångar upp, den här personen har gjort det här, är jätteduktig med det. Min person B sitter med det här, kan de två connecta? Alltså du får en helt annan närvaro i ditt ledarskap än om du träffar dina medarbetare liksom en gång per år i ett utvecklingssamtal. Och genom att göra det så växer människor, lär sig och utvecklas. Och du skapar också en känsla av att man känner sig delaktig och engagerad och har möjlighet att påverka. Så jag tror det är det enklaste du kan göra, att faktiskt bara träffa alla dina medarbetare kontinuerligt.
Ja, precis. Det verkar väldigt förnuft det här, men du säger att inte en gång, nu har det gått 6 månader och Nej. Det är dags igen.
Ja.
Och då medarbetare känner inte, det gör man för att uppfylla den krav bara.
Ja.
Inte för att kanske man är intresserad på det på riktigt.
Precis. Det är också så här att som ledare eller en organisation så vill man ju oftast med lärandet få till någon slags beteendeförändring. Det är ju ofta utgångspunkten, inte bara att man lär sig saker utan att man också gör någonting annorlunda. Och då ska vi ju veta att beteendeförändringar, de tar ganska lång tid. Man brukar säga att det tar ungefär 3 till 6 månader att göra någonting som man gjort tidigare på ett annat sätt. Och då kan man ju tänka sig då att om man då är medarbetare och så deltar man i något slags lärande som innebär en beteendeförändring. Så jobbar ju hjärnan lite mot oss. Alltså hjärnan gillar ju inte nya beteenden. Hjärnan tycker att det är jobbigt. Man vill gärna gå tillbaka till gamla mönster. Det tar längre tid och så vidare och så vidare. Har man då inte en ledare som heller är involverad i den här beteendeförändringen så kan hjälpa mig och stötta mig, alltså pusha mig, ge feedback på när jag gör rätt, ge liksom stå på sidan och heja på, följa upp den ansträngning jag gör, då är det ju väldigt lätt att tappa bort beteendeförändringen. Och då har ju lärandet eller utbildningen också totalt bortkastade pengar. Så att jag tror också genom att få till den här närvaron som ledare, att stå bredvid, prata om de här beteenden som ska förändras, vara delaktig i själva lärandet, Vad är det min medarbetare ska lära sig? Vad ska den göra? Och vad ska det få för resultat? Möta då medarbetaren och hela tiden ge positiv förstärkning i ansträngningen. Det skapar otroligt mycket större förutsättningar för effekt av lärande än om du bara skickar iväg någon på en utbildning och tror att oj, här kommer det ske mirakel. Det gör det inte. Och det som retar mig ännu mer, som jag är helt allergisk mot, det är när vi använder lärande och utbildning som en belöning. Alltså att vi tänker, du får gå på den här kursen för du har gjort ett sånt bra jobb. Eller jag kan inte ge dig mer i lön så jag skickar dig på utbildning. Bjud på bio istället. Alltså det har större effekt i det här fallet.
Vad anser du är den största utmaningen när det gäller att skapa och upprätthålla en positiv och effektiv lärande miljö inom organisationen? Det är precis som vi säger.
Jag tror framförallt att det handlar om tid. Att man väljer bort det, allra helst i stressiga tider. Jag tror att det är lätt att medarbetarna känner sig förvirrade. Man vet inte vad man förväntas lära sig. Och man följs inte heller upp på sitt lärande. Så jag tror det är den största utmaningen. Och där tror jag att man faktiskt måste, som jag varit inne på tidigare, man måste skapa förutsättningar. Man måste ha en företagsledning som kommunicerar att det här är viktigt. Man måste ha chefer som föregår som gott exempel, men som också följer upp sina medarbetare. Och sen måste man självklart ha ett utbud som passar många i ett företag, alltså så att det väcker en nyfikenhet och en lust till att lära. Och med det menar inte jag att man måste göra allting själv. Det finns så mycket bra saker där ute som man kan använda gratis. Och vi som jobbar med utbildning, vi kan bli mer som någon slags kuratorer eller studievägledare. Vi har ett gigantiskt bibliotek av YouTube-klipp. Det finns hur mycket poddar som helst, det finns böcker, det finns... Vi pratade om det tidigare idag, Massive Open Online Courses. Alltså man kan gå en universitetsutbildning på vilket universitet i hela världen, digitalt, gratis, när som helst, var som helst ifrån. Det är så häftigt och det här kostar ingenting. Utan då blir ju vår uppgift på utbildningsavdelningen att kanske hitta de här källorna till lärande och kunna liksom vägleda våra medarbetare och chefer in i lärandet mer än att bara producera ett innehåll. För det kommer inte vi heller mäkta med eller hinna med.
Och apropå den där many online kurser som du pratade med, det finns 500 kurser.
Det finns ännu mer.
Precis. Och tänk på alla språk.
Ja.
Precis, så att det finns inte hinder, inte det bara våga och ge sig den tid som man behöver kanske offra så inte ibland får någon nytta med något annat.
Och det coola med de här Massive Open Online Courses är att innehållet är exakt detsamma som om du hade gått den här utbildningen på Harvard Universitet. Jag har gått en utbildning via Harvard. Innehållet är exakt detsamma, men jag gör den hemma ifrån mitt hemmakontor när jag vill på dygnet. Och det kostar mig ingenting. Det är ju superhäftigt. Skillnaden är att jag inte får ut mitt diplom. Det får jag betala några tusen kronor för att få. Men det är samma innehåll.
Precis.
Så det finns så mycket möjligheter.
Vilken lyx.
Ja,
precis. Apropå det som vi pratade om företagarna. Hur de kan hjälpa sina medarbetare. Det finns vissa som kanske har börjat med en liten stadium. Att göra sådana cross-training inom företaget. Att medarbetare kan gå runt och prova. Mm. Gäller ett hotell, kanske man kan gå i reception eller där man tycker att titta, det här vill jag prova. Och då det sker det här lärande också.
Och det har ju mer effekter än bara lärandet i sig. Man bygger nätverk, det är lättare att samarbeta när man behöver lösa olika uppgifter. Det skapar också en känsla, alltså en stolthet över sitt företag eller sin organisation. Så det finns ju fler fördelar än bara lärandet med den typen av aktiviteter tycker jag. Och framförallt så är det ju resurseffektivt. Kan man som ett företag dela en resurs med att man jobbar 80% på ett ställe och 20% på ett annat. Så gagnas man ofta utav det därför att den personen man lånar ut på 20% kommer ju tillbaks med någonting annat som man får med sig. Och så skapar det liksom lärande i sig. Så jag tycker det borde vi bli betydligt bättre på generellt sett att dela och uppmuntra till jobbswap eller vad vi nu ska kalla det för.
Det är en stor möjlighet som ämnas till de som kan och har möjlighet att göra det på sin arbetsplats.
Mm.
Ja, vi har en fantastiska samtal här med våra gäster, Jeanette från Sverige Radio Akademi som sitter oss. Vi pratar om långsiktigt. Ja, hur kan organisationen främja en kultur där medarbetare aktivt söker kunskap och strävar efter kontinuerlig kompetensutveckling? Det är precis som vi var inne i det här och flera olika kurser som finns. Jag var på bibliotek i fredags och jag skulle låna ett rum för att sitta där, och sista gången som jag var, det var 2016. Jag har inte varit sedan dess på grund av att det finns mycket som jag behöver inte ens gå till bibliotek. Ljudbok, mycket annat som jag kan göra själv. Och de sa till mig, du är skyldig 20 kronor till bibliotek.
För stolsplatsen då, eller?
Nej, precis. Det var några kopior som jag hade tagit. Och det funkar inte med mina kontantkort. Så det mesta, det är ingen fara. Vi har inte glömt det. jag skämde, sa jag.
Nej. Och den här skulden var från 2016, var det
precis,
så?
Precis.
Borde det varit lite ränta på den då?
Nej, precis. Och jag sa, tur att jag ligger i kassa. Nej, det var för att vi har inte tagit bort vilka strategier och metoder använder ni för att anpassa lärande och utveckling till olika typer av medarbetare i deras behov?
Ja, men dels så försöker vi tänka att det ska finnas många olika metoder. Därför att även om alltså vi lär oss lite olika och våra behov ser lite olika ut. Så vi försöker tänka att vi har flera olika metoder. Och med det menar jag att vissa aktiviteter finns i poddformat. Man kan lyssna på det om man är i rörelse eller inte sitter vid dator. Andra aktiviteter är mer kopplade till att det är en pdf man ska läsa. En tredje kan vara att man träffas i ett workshopformat och diskuterar och så vidare. Och så vidare. Så det försöker vi tänka att vi liksom har hela bredden av metoder. Sen jobbar vi också väldigt nära verksamheten. Alltså vi är ute mycket och pratar med verksamheten. Och apropå det här med jobbswap, vi försöker befinna oss ute. Inte bara för att presentera allt bra vi gör, utan också att hämta tillbaka vad borde vi göra. Och det är en stor förändring att vi är. Vi jobbar också med olika tvärfunktionella grupper där vi inhämtar behov. Alltså vi träffar både medarbetare, chefer och ledningsgrupper. Där vi sätter ihop, vad ser ni för behov kommande åren framöver? Och det här är en stor förändring. För tittar man tillbaka så var vi ofta den här klassiska beställningsorganisationen. Det vill säga att någon del av organisationen har kommit på att nu lanserar vi ett nytt verktyg för vad det nu kan vara. Eller nu har det här nya regelverket kommit, alltså behöver vi en utbildning. Och så producerade vi utbildningen. Ganska reaktivt lärande. Idag försöker vi tänka tvärtom, att vi är med i de strategiska forumen. Alltså vi sitter med i olika ledningsgrupper och forum för att titta på vilka kompetenser ser vi att vi behöver i framtiden, men också lite längre bort. Och på så sätt tänka så här, hur kan vi skapa förutsättningar för lärande inom det här området för att möta de här behoven? Och ett sånt område är nu till exempel AI. Där det hade varit naturligt att säga att gör en grundutbildning för AI för alla anställda på Sveriges Radio. Det kan vi göra, men vi behöver också vara med och diskutera hur ska vi arbeta med AI. Vad är okej att göra, vad är inte okej? När ska vi använda det, när ska vi inte använda det? Och så vidare och så vidare. Och där tycker jag är så häftigt att nu sitter vi med i AI-rådet. Alltså vi har en fast plats i det rådet som tar ut den strategiska riktningen för hur Sveriges Radio ska jobba med AI. Det gjorde vi inte för ett år sedan. Utan då hade vi fått kravet på oss att göra en utbildning, en grundutbildning i AI. Och jag tror där behöver vi jobba mer. Att liksom få vara med i tidigt tänk och vara med i det strategiska arbetet. Och det häftiga med det är ju att vi många gånger också kommer på, vi behöver inte göra någon utbildning, för det här är inte en utbildningsbehov. Det här kanske bara är en information på vårt intranät som ska ändras. Eller det här kanske är en uppdaterad policy eller vad det nu kan vara. Och så kan vi stryka utbildning. Så vi säger faktiskt nej till fler aktiviteter idag än vad vi någonsin har gjort.
Ja, det är spännande det här med AI och allt det här. För att det pratas väldigt mycket mer och mer. Och vissa har mycket rädslor och vissa ser som ett komplement, en tillgång. Så att allt det beror på på vilka syfte och man använder det som finns. Det är precis som internet också, använder man på en dålig syfte eller använder man på en bra syfte. Mm. Så att det är bara...
Och då kanske det är det vi ska fokusera på att kompetensutveckla inom. Att vi ska få våra medarbetare att känna sig trygga med AI. Alltså att man kan tillräckligt mycket för att känna att det här är ett verktyg. Istället för att känna att det är ett hot. Nu ska jag bli uppsagd. Då kanske det är det fokuset våra kompetensutvecklingsaktiviteter ska vara inriktade på. Än att bara liksom, de här verktygen finns, de funkar si och så. Det är att känna ett annat syfte tycker jag.
Precis, och det här med artificiell intelligens är mer aktuellt dagligen på flera olika front inom medicin. Har väldigt tidigt använts med mycket framgång för att underlätta mycket som görs. Och, så jag tror att det kanske det kommer att ta tid innan det landar med oss. Det var någon som sa att man kan komma in till sin bil och säga kör mig till stationen och då kör bilen till dit. Behöver inte känna hela vägen automatiskt. Och så. Mm. Så vi får se hur kommer det att bli i framtiden. Jeanette, tiden börjar närma sig till slutet. Vi tycker det är synd.
Vi kunde prata länge som helst, känner jag.
Precis, det känner jag. Vi vill inte... minst en attacka igen dig för att du har kommit. Men innan vi slutar i absolut en viss, vilka råd skulle du ge till ledare och organisationer som strävar efter att skapa en framgångsrik ledande kultur och investera i kompetensutveckling?
Ja, först och främst måste det upp högst upp på agendan att det är en prioriterad fråga. Och med det menar jag att om inte företagsledningar pratar om det så kommer det inte bli av. Och sen måste man få in det i olika typer av strategier och processer. Att det finns inbyggt i utvecklingssamtal som mallar vid rekrytering och så vidare och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen så är jag helt övertygad om att den största utmaningen är inte att modernisera själva lärandet i form av metoder. Alltså använda digitala verktyg istället för gamla klassrum. Utan det är just den här kulturförflyttningen i vad är lärande idag. Och då behöver man lära organisationen om vad lärande är. Vi allihopa, eller de flesta av oss, är ju vana vid den klassiska skolan. Att lärandet skedde genom att någon stod längst fram i klassrummet och lärde oss saker. Och sen hade vi ett prov på det. Då och då. Det här lever kvar hos oss många, att det är så vi lär oss. Men i själva verket så tappar vi bort att vi lär oss ju hela tiden. Varenda en av oss använder ju vår mobiltelefon för att googla upp när vi behöver veta olika saker. Det är lärandet. Då måste vi bygga lärandet på samma sätt i organisationer. Lättillgängligt, små portioner och att det är tillgängligt precis just när man behöver det.
Vi kan säga att livet är en långsiktig resa.
Absolut.
Varje dag, varje stund.
Och tänk vad tråkigt det skulle vara om det inte var det, tänker jag.
Ja, kära lyssnare, vi är mer än tacksamma för att den så fantastiska gäst Jeanette Halmberg-Parabati har varit med oss idag från Sveriges Radio Akademi. Tusen tack Jeanette för du i din almanak i allt. Innan jag slutar, en annan fråga som jag hade missat var att du är mycket ute och föreläser och vill inbjuda olika företag. Hur ser du att de sätter fokus på långlivslärande? Är det mycket fokus på den just nu?
Det är mycket fokus på det just nu. Och det, jag tror inte det kommer minska. Och jag tänker också, vi som jobbar med lärande, vi har också en skyldighet eller ett uppdrag att stötta inte bara vår egna organisation utan hela Sverige med det här. För det är en sån otroligt viktig fråga. Så jag tänker mycket på det när jag är ute och pratar och föreläser om lärande. Att jag ser det som lite mitt uppdrag att dela det här med andra. Därför att vi står inför exakt samma utmaning oavsett vart vi jobbar. Vi har samma utmaningar, vi har samma behov av livslångt lärande, vi har samma behov av att hitta kompetens. Låt oss hjälpas åt att få till just den här rörelsen i att skapa bästa förutsättningar för livslångt lärande. Gör vi det, då kommer Sverige fortsätta vara ett land som leder innovation. Vi kommer ha fler perspektiv med, vi kommer känna oss inkluderade, vi kommer vara en stark demokrati och så vidare. Så, vidare. Så jag tror att det här är super, super viktigt. Så låt oss göra den här resan tillsammans.
Du har en väldigt viktig mission.
Absolut. Jag har världens viktigaste men också världens roligaste jobb. Så är det.
Tusen tack Jeanette för att du besöker oss idag. Och ansvarig givare för programmet är Louise Palma-Girre och vår sponsor Betonfabriken Kåg och Kontor här i Vängar där vi har vår studio. Så vi hoppas att vi har dig in i en annan tillfälle, Jeanette.
Tack.
Tack så mycket. Vi hoppas att vi har en liknande och gäst av samma dignitet i nästa program. Tack så mycket för att ni lyssnade och ha en trevlig